Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV, och på det här området så vågar jag slå mig över bröstet och påstå att vi är mer än experter. Vi har nästan doktorerat i att titta på inte minst fotboll på TV.
Ja, men vi har sett väldigt mycket fotboll, och jag menar, när fotbollen har utvecklats, när man ser fler matcher och man har fler TV-apparater, så blir det att man börjar jämföra TV-apparater med varandra. Och ja, var landar vi någonstans då, Gusten?
Ja, vi landar hos Samsung. Mm.
Det jag gillar med Samsung är att de har en TV för alla personer, alla rum och alla behov. Alltså kontoret med kontorets behov, jag har tjejernas rum, jag har min öppna planlösning, och sen så har jag Helenas extrema designintresse som jag liksom måste förhålla mig till. Och sen så har jag mina hårda krav på upplevelsen eftersom jag ser så många fotbollsmatcher varje vecka. Och när vi nu pratar om kravställning på en TV och min ständiga önskan att ha det bästa, Gusten. Och när jag säger det bästa, då menar jag verkligen det bästa. Ja, då finns det bara en TV för mig. Håll i det nu. Håll i det nu! Samsung QLED 8K. Men det här är helt otroligt. 8K-upplösning, färger, kontraster, detaljer. Ja, det är verkligen en TV som aldrig förr. Dessutom med en ram som är otroligt tunn och som kan monteras tätt på väggen. Och endast ha en kabel som leder på ström och data. Alltså det här är en TV som verkligen sticker ut genom att smälta in. Det är den bästa fotbollsupplevelsen jag i alla fall har upplevt.
Jag vill också ha en sån.
Ja, men det är inga problem. Det är bara att gå in på tv.samsung.se. Där finns nämligen TV för alla personer, rum och behov. Samsung är TV på ett helt nytt sätt.
Härligt! tv.samsung.se är vart jag ska alldeles strax. Vi säger först stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 21 januari och vi har återigen en händelserik mittwoch bakom oss. Fotbollen fortsätter ju rulla redan ikväll. Men det är ju så här, man kan inte hålla på och vänta in allting. Någonstans måste man bestämma sig för att göra ett nedslag och skicka ut ett andra avsnitt i veckan.
Ja, exakt. Fredagar är lite speciellt i och med att folk inte lyssnar på helgerna. Så då blir det en dag att lyssna. Sen så är det ett tips då till alla. Att man kan faktiskt lägga sig i soffan och lyssna på ett avsnitt Toto. Och det är inte bara i bilen och på jobbet. Fan vad folk lyssnar på jobbet, Gusten. Mm. Helvete vad många arbetstimmar Toto Balotto har snott.
Så är det. Och jag vill bara börja den här episoden med att säga tack till alla som har mejlat oss. Inte bara här nu senaste tiden utan egentligen alltid. Vi läser allt, vi försöker svara på så mycket som möjligt, men alla fina, uppskattande, peppande ord som kommer från er lyssnare, i synnerhet via mail, där man kanske berättar att man har haft lite tungt ett tag eller att våra avsnitt har på något sätt gjort vardagen lite enklare. Det träffar oss i hjärtat.
Det gör det verkligen. Det kommer några nu på slutet här, det är mörka tider där ute och det är tufft. Och vi försöker på vårat sätt i alla fall att liva upp vardagen, eller hur, Gustav?
På tal om mörka tider, Zinedine Zidane har lite storm runt sig igen. Han räddade ju ut Champions League-gruppspelet i november-december där genom två starka segrar mot slutet. Dessutom ett par tunga segrar i ligan, bland annat i El Clasico och så vidare. Så tänkte man, jaha, Zidane löste det här igen. Men sen så åkte han ut ur Supercupen i semin mot Athletic. Och hur följde han upp det då?
Jo, torsk.
Genom att åka ut Copa del Rey mot Alcoyano.
Vast svara mig, torsk.
Ja.
Verkligen en utläggning.
Det var matigt. Man ställde faktiskt ett ganska bra lag på benen igår mot Alcoyano. Division 3-laget som segrade i förlängning med 2-1. Och nu så börjar de skruva på sig igen i Madrid-media. Hur bemötte Zidane det här då?
Misstänker att de bemötte det med hårt mot hårt. Alltså det var inte en ödmjuk Zidane som satte sig och pratade till presspacket.
Nej, alltså så här, hårt mot hårt, icke-ödmjukt, jag vet inte. Han bemöter det här med frasen, det som händer får hända.
Han är lite filosofisk här.
Ja, eller så, jag vet inte. Han kanske försöker antyda så här. Ja, alltså om det här slutar med att jag får sparken så slutar det väl med att jag får sparken. Om jag blir kvar så blir jag kvar, det som händer får hända. Som att så här, lägg av.
Å andra sidan så har väl det hela tiden, om jag nu går tillbaka till Zinedine Zidans historia i Real Madrid som tränare, alltid varit hans sätt att liksom angripa kritik. Han har ju till och med varit ganska hård mot sig själv och ja, men inför det där klassiska mötet i åttondelsfinalen i Champions League mot PSG, att liksom, ja, torska den där, sa han ju mer eller mindre rätt ut, så är det jag som packar mina väskor och drar. Och sen så blev det ju bra i slutändan.
Ja, det är inte många tränare på den nivån i en sån situation som självmant har skjutit in sitt jobb i potten.
Ja, men Antonio Conte har ju varit där och minihotat lite mer att han kan lämna.
Mm. Ja, men Ole Gunnar har ju aldrig suttit på en presskonferens de senaste åren när då folk har varit väldigt blodtörstiga och menat på att det här är väl en ödesmatch.
Time of his life, han är United.
Absolut, men håll med om att han har ju aldrig tillstått att ja, okej, okay, bränner vi i den här matchen eller torskar vi den här holmgången, då kommer jag nog få flytta på mig. Än mindre har han ju sagt: om det är så att vi torskar det här dubbelmötet eller om vi åker ur här nu, då är det jag som lämnar.
Nej.
Han håller ju så hårt i det där jobbet och det gör han ju med all rätta. Jag kommer ihåg Roy Keane för ett år sedan när United hade gått på ännu en plump, om det var en ligaförlust eller om de hade åkt ut FA-cupen. Det kommer jag inte ihåg, men då sa i alla fall Roy Keane så här till Jamie Carragher och de andra tunga panditskollegorna i studion:
give them a time. And the three previous managers before Ollie, are you telling me they don't know what the game is about, Jamie? They know what the game is about.
David Moyes has given a six-year contract.
Alex Ferguson on the pitch going, so you'd have kept get behind the manager, back him. Would you have I would have given him a bit Moyes? More time. Not
would
8 months.
Would you have given him 6 years?
Not 8 months, and I wouldn't have sacked him on Twitter. I wouldn't have given him 8 months. Are you telling me David Moyes doesn't deserve more than 8 months?
I think he did, yeah.
Yeah, he deserved.
Absolutely.
So you still have him there in the job? Okay, well, how long would you give Ollie to turn it around?
Certainly not a year. 100%. Not a year.
Han fick ju rätt, Roy Keane.
Som så många gånger förut.
Ja, United, ni som inte har hängt med i tabellen, leder visserligen en match mer spelare än City med 2 poäng. 40 pinnar har man skrapat ihop på 19 matcher.
Anförda av Paul Pogba.
Ja, och igår så skrev jag på Twitter att nu är allt förlåtet, Paul. Och många United-supportrar hörde av sig direkt och skrev: det är det fan.
Ja. Tänk då om man hade satt det där jätteläget mot Liverpool i söndags, ja, med 10 minuter kvar och avgjort den matchen också. Då hade nog någon gått till tatueringsstudion.
Nästa steg är att hyllningskörerna börjar, även från Manchester United-supporterna, även från kritikerna.
Mm.
Vår bästa spelare, fullständigt fundamental. För nu är de i en titelstrid och vi liksom stormar mot den engelska våren. Och de kommer ju vara kvar i den här titelstriden, det kan vi ju vara säkra på, när våren väl börjar.
Absolut, och så har de ju Liverpool här i helgen i FA-cupen, möjlighet till att ta en jätteskalp. Men skulle man förlora den matchen och åka ut, här ska jag då återkomma till Zidane och Real Madrid, så tror inte jag att det behöver vara speciellt dåligt. Alltså Real Madrid åker ut här i Copa del Rey mot Alcoyano.
Alcunia.
där tror jag ändå vi får stanna. Och visst, det är klart att det inte är speciellt smickrande för Zidane och Real Madrid att åka mot ett sånt gäng när man ändå ställer såna fullblodsproffs på benen som man gör. Men det är Copa del Rey, det är en titel som bara är en bonus att ta. Det är ju ingen titel som för Real Madrid definierar en säsong. Om Real Madrid går och vinner ligan eller går och vinner Champions League, kanske både och, det tror jag inte att man gör. Men om man tar en av de två titlarna, då spelar det ju ingen roll om du vinner Copa del Rey, om du åker ut i kvartsfinal eller om du åker här nu i 32 delsrundan. Kolla på Atletico Madrid, de åkte mot Cornella i förra omgången. Det är väl ingen som bryr sig om det. Det är väl ingen som på något sätt använder det gentemot Diego Simeone om Atletico Madrid går och vinner ligan eller går långt i Champions League. För det här är ju klubbar som inte... de bedöms inte på Charity Shield-titlar, Liga-cup-titlar eller ens FA-cup-titlar. Arsenal brukar ju vifta med FA-cup-titlar. Att, ja, men det är minsann en tung titel. Ja, visst, jag vill inte förringa FA-cupen, men det säger någonting om vart Arsenal är i näringskedjan och var någonstans City, United, Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid är i näringskedjan. Thomas Tuchel kan ju inte stå och vifta med Coupe de la Ligue som PSG-tränare och hävda att ja, men det är minsann ett kort att stoppa i bröstet. Pochettino, visst, nu tog han sin första titel här, Supercupen mot Marseille. Men det är ju, alltså,
Det är mer en bra start.
Exakt.
Han kom igång.
Nej, första titeln. Det är snarare så här, det är ingenting. Det enda som hade kunnat vara någonting är om han hade torskat den. Då hade det varit så här, du kan inte komma hit och torska supercup-titlar. Du kan inte tappa inhemska
det finns
titlar
att vinna
mot franska konkurrenter.
Det finns bara att förlora.
Det finns bara att förlora. Mm. Och det är det jag menar med Real Madrid här när de åker. Atletico Madrid åker i förra mot ett annat dynggäng.
Men stormar mot en titel.
Manchester United, om de åker ut mot Liverpool i FA-cupen, det hade varit någonting
om
United just nu sladdade på en sjunde plats och liksom verkligen fick kämpa för att hänga med i Champions League-racet. Nu leder man ligan. Mm. Slutar det med att man pressar Liverpool och Manchester City och kanske Leicester hela vägen in på målsnöret till en ligatitel? Då är det ju ingen som kommer komma ihåg. Ingen kommer dra upp att man också åkte ut FA-cupen i slutet på januari.
Nej. Och så tar du Juventus fall då, som har problem, torska mot Inter, spelat dåligt på slutet och som då onsdag vinner Supercup-finalen. Alltså det var ju viktigt för Pirlo, men han hade också bara att förlora. Mm. Alltså det ger honom kanske lite mer tid, man kan peka på en del positiva detaljer i spelet och kanske få lite självförtroende i truppen. Men sen så har du Romas uttåg. Ja, men där är vi liksom i ett läge i Roma där man faktiskt inte kan förlora den där kuppen, inte på det sättet man förlorar den, utan då läggs det på den negativa högen och det blir jobbigare för Fonseca, det blir jobbigare för spelarna. Ja. Även om man har hittat syndabockar nu dock. Man pratar inte så jävla mycket om Fonseca, om spelarna, att det var dåligt och man borde ha vunnit och så vidare.
Nej, men jag tycker ändå att man pratar ganska mycket om Fonseca.
Jag vet, men det har ändå lagts både från klubbens håll men från medias håll ett jävligt stort fokus på det här sjätte bytet som man gjorde. Är du med på vad som hände? Eller?
Ja, det är jag sannoliken. Den enda som verkar ha koll var väl Lorenzo Pellegrini.
Exakt.
Han stod och instruerade där vad fan problemet var.
Precis. Alltså gjorde bytet var ju Gianluca Gombar, 28 år, team manager i Roma. Vem är den här gubben då? Jo, hans farsa är ju säkerhetschef i Roma. Och bästa polare med Palotta. Så liksom, de lever kvar i organisationen från Palotta-tiden. Så de lever redan farligt.
Det ligger ju honom i fatet.
Ja.
Och att vara Palottas gubbe kvar i organisationen.
Ja, och du kommer ihåg fadäsen, alltså Roma-fadäsen med 22 spelare i truppen, Diawara, var uttagen här i inledningen på säsongen.
Nej, det var väl inte antalet spelare. Det var väl att Diawara var listad just som en U23-spelare när han hade fyllt så pass många år. Det är ju alltid oklart det där. om så här, U21 betyder egentligen att du inte får vara 24.
Ja, exakt.
Och U23, jag vet inte exakt vart gränsen går, men Diawara var då reggad som en U23-spelare när han inte fick vara det. Således så torskade Roma matchen mot Hellas Verona med 3-0 vid skrivbordet istället för att få en pinne och spela 0-0 så som matchen utspelade sig på planen.
Men ska du vara en team manager som normalt sett bara flyter med, sköna killen, länken mellan spelarna och ledningen och
Morgan
så vidare.
Morgan DeSantis
sköter ju exemplariskt, men då måste du även lösa sådana detaljer. Och där, på tal om att man bara har förlorat, sånt här får man inte missa på.
Och det var väl just det som skedde där i Serie A-premiären, att Morgan DeSantis hade ju hoppat in för att vara någon slags interimsportchef när Petracchi hade lämnat.
Gombar hade då tagit över, ja. Så att det landade på honom. Han fick ändå fortsatt förtroende, men Dan och Ryan Friedkin, som är de nya gubbarna i Roma som äger och styr allting, de höll ju liksom Gombar under lupp här nu och kollade så att han inte misslyckades. Det sjätte bytet kom, vad hände på Trigoria? Jo, han har fått packa sin väska och gick till synes ledsen, mörk. Liksom, han har drömjobbet, han är 28 år bara, den här killen. Mm. Och liksom, det blir så symboliskt när media som alltid står utanför träningsanläggningen Trigoria då liksom filmar hans Green Mile.
Ja, verkligen.
Så han är kvar i organisationen på något sätt, men det har väl med administrativa anledningar att göra, men han kommer inte jobba en dag till i Roma och dessutom kvar då från Palotta-organisationen. Så att det är ju då den stora rubriken idag och det man pratar om i den lokala radion i Rom.
Och för er då som inte ens har hängt med kring den större bilden, så följer ju alltså Roma upp 0-3-torsken i Rom-derbyt mot Lazio i fredags med att efter efter en kvart ligga under hemma mot Spezia. Och i och för sig bråkar sig tillbaka till 2-2 och en förlängning. Men väl i förlängningen så tar först Mancini ett rött kort.
Flinar när han går av.
Exakt, han gjorde som Sinisa Mihajlovic gjorde för Serbien i EM 2000. Ah. Men där, alltså så här, det är ju en sak när Sinisa Mihajlovic, ärrad, erfaren, är ju liksom en alfahannes alfahanne väl ute på plan. Du kommer ihåg med kragen upp. Han hade tejpade handleder, han hade ju guldlänk.
Han hade i sin karriär smält in 3 stycken frisparkar i en och samma match. Hattrick på frisparkar.
Han hade blivit förärad med frasen: är det frispark på offensiv planhalva så är det alltid målchans om man har Sinisa Mihajlovic i laget. Han tyckte då att det här var minsann inget rött kort. Om jag inte minns fel så var det dessutom i ett läge där matchen var förlorad. Mm. Att han kunde lika gärna kosta på sig att försöka rädda sitt eget anseende och inte tappa ansiktet genom att liksom på ett serbiskt sätt, tillåt mig att vara så generaliserande.
Helt okej.
Att så här,
alla serber förstår.
Exakt.
Då är det lugnt.
Att garva som att vilket jävla skämt det här är. Mancini väljer att flina då när han har satt sitt lag i skiten i början av en förlängning hemma mot Spezia i en match man verkligen inte kan förlora efter att ha stått för den derbyinsatsen. Mm. Och innan bildproducenten ens har liksom landat tillbaka på spelet så är även Paul Lopez utvisad efter en av de mer illa tajmade utrusningarna.
Är det inte så?
Ja, alltså, de kör ju reprisen på utvisningen och ska precis då komma tillbaka till sekvensen. Ja, men man
då
ser,
ligger någon död
man,
på planen.
Man ser hur förhastat det är för att någon har väl snappat upp att vänta här, Paul Lopez ger sig ut. Ja. Dubbla röda kort och det här gick ju inte att stå emot. Roma spelade ju 4-3-0 och då säger jag 0 för att Edin Dzeko gick och drog benen efter sig där uppe på mittplan.
Kom in.
Exakt, och till slut så kan Spezia gå ifrån då till både 3 och 4-2. Vilket jävla mål som Saponara gör. Det är ju väldigt likt den chippen Totti gör på Peruzzi i 5-1 derbyt.
Återigen så där härligt tycker jag när gamla supertalanger som är på ålderns höst, karriären är på väg mot 35-strecket. Okej, nu är inte Saponara där riktigt än, men du vet, det närmar sig och så kommer han till spel och tänker man, vad fan ska den gubben göra där? Han är ju bäst på plan. Han är otroligt jävla bra.
Ja. Och när det här målet faller, ja, men då är ju uttåget redan klart, för det här målet görs med bara någon minut kvar av förlängningen och det är 4-2 och så vidare. Jag tittar på den här matchen i min telefon, för den sändes ju inte på någon tv-kanal som gick att ratta in speciellt enkelt i Sverige.
In på tuben, va?
Så då missar jag att det på Twitter redan har börjat snurra från då stora italienska konton att Roma har gjort felaktigt antal byten, så att hur den här matchen än slutar så kommer de diskas. Och det var liksom, ja, men körsbäret på tårtan, löken på laxen.
Alltså i slutändan så spelade det ju inte någon roll.
Nej, men de sista 7 minuterna det, spelades det i vetskapen att aha, det spelar ingen roll om Roma med 2 man utvisar det här nu, mirakulöst kvitterar och sen löser en straffsparksläggningsavancemang. De kommer åka ändå. Mm. För att man gör då ett byte. Det här var ju det som skedde i MLS.
Mm.
Kommer ihåg uppståndelsen som blev med den här straffläggningen där spelaren hoppar in och blir hjälte, men det är felaktiga byten för man får inte göra det.
Domaren har ingen aning om vad som händer.
Och det, alltså så här, det är ju en... Ja, det är klart att jag tycker att man ska ha koll på reglerna. I synnerhet
men
den som är avlönad.
Men kan inte domarna säga att jag har gjort alla era?
Ja, men exakt, i synnerhet den som är avlönad för att ha koll på reglerna i det här sammanhanget då, teammanagern. Mm. Men det blev ju en sån här situation igår på 2 håll. Dels i City mot Aston Villa och i Supercupen då mellan Juventus och Napoli. Manchester City gör ju ett mål som vid första anblicken i liksom hela ens kropp känns så fel. För Rodrigo eller Rodri är ju, han är ju 20 meter offside när bollen då nickas tillbaka från Manchester City mittfältet mot Aston Villas backlinje. Där bakom i bakytan så släpar Rodri, alltså han är 15 meter offside när den här nicken då bara lyras uppåt. Tyrone Mings, mittbacken i Aston Villa, han väljer att så här, han agerar ju utifrån att, ja, men Rodri, han är ju offside med 15 meter.
Han är inte med i spelet.
Så han kan ju inte gå in och störa mig här. Nej. Jag tar ner den på bröstet och ska bara spela den 6 meter vänster till mittbackskollegan, Konsta eller vem det nu var. Mm. Men när han då tar ner den på bröstet, då är den relativt nya utformningen av offside-regeln så att då bedöms inte Rodri längre vara offside. Så att han ger sig in i den duellen, vi pratar tiondelar av en sekund innan Rodri då inne och bakifrån kommer och bryter den här bollen. Det här leder fram till att Bernardo Silva får bollen och gör 1-0 med en kvart kvar. Regeln är ju då utformad explicit så att om man väljer att medvetet ta ner den här bollen så påbörjas en ny sekvens och då så är inte Rodri offside. För att då menar man på att man inte har dragit fördel av sin offside-position. Men där, okej, so far so good. Men jag tycker att det blir fel i själva utformningen. Man slår knut på regeln när man då säger att han har inte dragit fördel av sin offside-position. Det är väl precis det han har gjort.
Mm.
Jag förstår inte hur man kommer runt men att
skulle,
han inte har dragit
skulle
fördel.
Backen, det han skulle ha gjort är att han skulle bara liksom så här, stannat upp, inte tagit bollen vidare utan sagt till domaren att han ska blåsa mer eller mindre med sitt kroppsspråk.
Alltså Tyrone Mings går ju ut på Twitter efter och säger, liksom, vad är det här för jävla bullshit-regel? Jag hade inte ens en aning om att så här är regeln utformad.
Men då kan man ju kritisera ledningen där också. Kanske någon ska sparken som inte har lärt spelarna hur regeln funkar.
Ja, eller så ska man kritisera Tyrone Mings för att han har en knapp miljon i veckan.
Ja, ta reda på reglerna, gubben, innan du börjar klaga och gnälla.
Exakt, han har en miljon i veckan, ish. För att kunna reglerna i den sporten.
Ja, men precis, det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt här. Alltså, det ena är ju vad man tycker om regeln. Och då kan man ju tycka precis vad man vill. Man kan tycka att det är skit. Och sen det andra, vems ansvar det faktiskt är.
Exakt. Och där är det ju helt rätt på det. Här måste man kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker också att Tyrone Mings har en skyldighet att ha koll på de här reglerna. Men jag tycker att det blir helt fel. För att han tar ner bollen på bröstet och en halv sekund senare blir han av med den från en spelare som är så tydligt offside när bollen nickas. Jag kan hur jag än vrider och vänder på formuleringen i regelboken inte köpa in mig på att Rodri inte har dragit fördel av sin offside-position. För det har han ju.
Och det du är inne på där med Supercup-finalen mellan Juventus och Napoli, det är en situation med Ronaldo som är liknande.
Precis. Där är det inte liksom, det är inte alls samma liksom extrema tydlighet i offside. Han är super offside såklart.
Ja.
Det är väl Glenn Hyséns gamla bevingade ord. Det handlar om millimeter, men det är en solklar offside.
Ja.
Det är klart att Ronaldo är jätteoffside, men det är en väldigt liknande
situation. Man förstår precis vad Glenn menar.
Ja, precis. Mm. Absolut. Där det då blir avblåst för offside. Och det här körde ju då Tyrone Mings nästa vända på Twitter igen, då när han taggar in det rörliga från Italien och kör typ någon gif på att så här, no shit. Att det här var offside. Det är en del regler som är ganska... Det framgick ju igår igen. Att det är väldigt många som inte vet om att man inte kan vara offside på inspark.
Just det.
Det är säkert många som... man kan inte vara offside på inspark. För att Vardy var inblandad i en sån situation i förrgår mot Chelsea.
Men det är bara första sparken om man nu behöver påpeka det. Se för övrigt här, vet du vad som har hänt, Gustav?
Nej.
Global Sport Officer Manolo Sobiria. Han har också fått gå från Roma. Vad det nu är för jävla roll. Global Sport Officer. Hur hade ett svenskt lag, en svensk klubb, agerat om det hade begåtts ett misstag?
No.
Det hade ju självklart inte hänt någonting, utan snarare hade det ju varit försvar. Även från supportrarna.
Ja, men
hallå, det är ett misstag.
Där kickar väl också Las in.
På något jävla sätt ska facket in i alla fall.
Omöjligt att göra sig av
med syndabocken. Finns ingen Las i Rom?
Nej. Det här påminner ju också om den
dubbla
gamla...
Dubbla huvuden rullar dirr.
På tal om Copa del Rey, kommer du ihåg den gamla matchen vi gjorde med Johan Mjällby, tror jag, i Eurosport-studion? Vill minnas att det var Cadiz.
Johan Mjällby med dundertors och dåligt sittande jeans. 60-talist personifierad.
Ja. Nej, men,
Amaronen stod på luftning hemma, inte dekanterad, utan korken var öppen. Jävligt mycket luft som kommer in i den där vinflaskan.
Det var väl Real Madrid som åkte och mötte Cadiz i Copa del Rey.
Så var det, ja.
Och Denis Cheryshev var tillbaka i Real Madrid efter en säsongsutlåning till Villarreal året innan, där han då i Villarreals uttåg ur fjolårssäsongens Copa del Rey blev utvisad. Och då hade Real Madrids liksom, team management-ledning missat att då är Cheryshev avstängd i nästa Copa del Rey-match. Alldeles oavsett om det har varit brytpunkt mellan de olika säsongerna och han är tillbaka i ett annat lag. Men Cheryshev spelade och så börjar det här uppdagas under den första halvleken. Så det här kom ju ut då, ja men, från typ minut 33 så vet alla att Real Madrid kommer att åka ut från skrivbordet. Och det var ju så jävla speciella scener när de här...
I studion!
Ja, dels det, men det började ju liksom springas och tjoas och liksom paniken började sprida sig.
Byter de inte typ ut dem och hoppas på det bästa?
Exakt, de tror... Vi plockar Cheryshev i paus och märker ingen någonting.
Undrar om det sitter någon pinsamt i administrationen i Ligaförbundet och vet om det här när matchen börjar och bara vill jävlas.
Förmodligen.
Eller hur?
Ja, ja. Nej, men alltså det är väl,
de borde ha koll matchen innan, men jag tänker att de inte då påpekar det när truppen lämnas.
Det där tror jag är vanligare än vad man tror.
Tycker att det är kul.
Folk vet om att oj, 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 här har vi en skandal i antågande, men för maximal effekt så måste vi vänta med det här tills det verkligen smäller. Det är ju som det här med Propulsion, alltså elitloppsvinnaren. Han var ju då nervsnittad i knäna, vilket man inte får vara som svensk tävlingshäst. Och det här har ju då Norsk Travsport, den tidningen, vetat om i flera år. Men de har iskallt suttit på de uppgifterna och väntat på att Propulsion ska ta en tung seger. Och så då dagen efter elitloppssegern i maj, då skickar de ut: ja, men det här har vi vetat om ett par år, men vi har för maximal effekt väntat ut. Det kan man ju tycka vad man vill om, men de har ju ingen skyldighet att redovisa sånt. Det är inte deras häst, det är inte de som bryter mot några regler. Nej. Men bara kort då tillbaks till Roma Spezia, så tror Roma att man får göra det här extra bytet för att det är Paul Lopez som blir utvisad. Men det hade man då inte riktigt.
Och Pellegrini vände sig, och det har ju då blivit inte klassiska bilder för det är för liten match, men det har ändå blivit en snackis när Pellegrini vände sig mot Gombar och visar upp sex fingrar och bara: Gianlu, Gianlu. Det är då det som man skriver ut det i rubriken: Gianlu, Gianlu, vi har gjort sex byten.
Och visst, det är väl klart att det är väl rimligt på något sätt att han får gå, men jag hoppas.
Är det rimligt? Ja, svensk, Gustav.
Ja,
med rötter i Härjedalen och Sosse och
alltihopa. Jag har inga rötter i Härjedalen. Men alltså, så här, ur ett svenskt perspektiv, nej.
Fan,
men
du vad om dina jävla rötter i Härjedalen vet du ingenting om.
Så är det väl. Ja. Det kanske finns något. Det kanske finns något gammalt släktbandit också.
Det finns något sneknull där uppe.
Eventuellt.
Ja.
Men ur ett italienskt perspektiv så är det väl rimligt att liksom,
det är jätterimligt.
En sån här figur får gå i ett sånt här sammanhang. Det jag bara skulle komma till var att jag hoppas inte
han har fått befordring i Sverige.
Förmodligen. Nej, men alltså, jag hoppas inte att det här från Friedkin och neråt ska säljas in som att nu har vi minsann agerat. Kolla vad vi är handlingskraftiga. För att allt som är fel i Roma just nu, det handlar ju inte om att den här 28-åringen står på sidlinjen.
Vad nu
eller inte
som är fel i Roma, det kan vi väl återkomma till någon gång. Men det som jag sa, det är ett projekt som är låg / medelintensivt. Och det kanske också kan vara rätt väg att gå och bygga sakta.
Vi är denna vecka sponsrade av UC, och UC känner du säkert igen för att du någon gång har fått en upplysningskopia när någon har tagit en kreditupplysning på dig, men UC gör så mycket mer än bara det.
Är det sant? Jag trodde det bara var UC. Har du gjort en UC-koll?
Nej.
Ah, nej, okej. Då får du gärna berätta.
UC verkar för att du och jag och alla andra ska få en så bra överblick över sin privatekonomi som det bara går med hjälp av kreditkollen.
Du pratar kontroll över privatekonomi, låter det som.
Exakt. Och det här gör UC genom sin så kallade UC-score. Det är en omvandling av din riskprognos som UC skapat för att det ska vara enkelt att förstå hur din riskprognos ser ut. Varför är det viktigt att veta hur ens riskprognos ser ut då? Jo, när du till exempel ansöker om ett lån hos banken eller handlar på faktura eller med avbetalning, så är det riskprognosen som banken och företagen tittar på.
Ja, men jag fattar. Alltså, kreditkollen är ett verktyg som man kan använda för att få kontroll på sin privatekonomi Och i kreditkollen så kan man alltså se och följa utvecklingen av sitt UC-score. Och det här tycker jag också är viktigt, Gusten. För du kan ju ha ett UC-score nu, men livet rullar ju vidare. Och det gör också UC-scoren. Så att det förändras ju med tiden. Och med UC-scoren så får man ju då en blick över hur det ser ut och hur andra ser på din ekonomi. Förstår du? Där ser du dina lån, krediter som du har tagit, och om du har betalningsanmärkningar så ser man även i kreditkollen hur länge de betalningsanmärkningarna ligger kvar.
Och varje månad så uppdateras din UC-score som är en spegling av riskprognosen, och du kan alltså se hur din UC-score förbättras över tid. Få koll och ta kontroll över din privatekonomi med kreditkollen. Det kostar bara 49 kronor per månad och det har ingen bindningstid.
Vi säger stort tack till UC för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Har du koll på Junior Messiah, Gusten?
Nej.
Han är 29 år, född 1991, brasse från Belo Horizonte som just nu spelar i Crotone. Har gjort jättebra den här säsongen. Jag tror han är uppe på 11 mål eller någonting sånt. Jag sprang på hans klubbkarriär. Den har du såklart inte koll på.
Spelat nej, jag har noterat Messiah i Crotone, men när du nämner hans namn så hamnade jag inte där direkt.
Brorsa flyttade över, såklart italienska rötter, flyttade över och arbetade i Italien, bättre förutsättningar i Brasilien och allt sånt där. Alla som kommer till Europa från Brasilien kommer inte över för att spela fotboll, utan man kan söka lycka på andra sätt också. Lockar över brorsan som kommer över, amatörfotbollsspelare, lirar i amatörserien, och här kommer det, Gusten. En serie över Wilbur. Ah. I Eccellenza dyker han upp.
Okay.
Och jag i promotionen.
Det är en skojare vi har att göra med.
En skojare definitivt som vi har att göra med. Trodde man i alla fall när han spelade i Eccellenza. Jobba som budbilsförare. Kör bud till en eljätte i Turin.
Hedersamt.
Hedersamt.
Värdigt.
Gör så. Tills det då dyker upp en sportchef. Får upp ögonen för honom. Tar han till semi-pro-nivå. Och sen så går det bara bättre och bättre, och i år så gör han kaos i Serie A. Det är en saga.
Verkligen.
Där har du en saga. Vi pratade om sagor tidigare. Mm. Men alltså, när man närmar sig 30 så gör man debut i Serie A efter att ha spelat amatörfotboll hela livet. Dessutom då arbetsinvandrare från Brasilien. Knega på, han är säkert rätt nöjd i Turin. Spelar lite amatörfotboll, har ett schysst jobb och allt sånt där. Men då kommer hela vägen till Serie A. Vilken jävla saga!
Den kände du att fan, det här gör min torsdag.
Ja, men det gör min torsdag, för jag liksom bara sprang över den. Mm. Det var inget, och sen heter han Junior Messiah, bara det. Kanske på brasilianska.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men jag misstänker att det har samma innebörd som även ett europeiskt klingande Junior Messiah.
Det är internationellt.
Han är satt på jorden för att frälsa oss från våra synder.
Mm, jag tror att han är dessutom på lån från Gozzano, som är en klubb som såklart ingen håller koll på.
Nej. Nu tycker jag att vi får släppa de här
sagorna.
Amatörklubbarna på italiensk nivå. Det har blivit mycket sånt sista veckorna.
Jag vet, men det har också varit många den typen av historier, och då vill vi uppmärksamma det.
Ja, man får ändå tillstå att är det någon liga som har glittrat lite extra här i januari, så tycker jag att det är Serie A.
Ja,
Tyskland och Frankrike och Spanien har gått lite på tomgång de senaste veckorna. Mm. Det har saknats riktigt snaskiga sportsliga intriger där. Jag tycker Serie A har gasat.
Ja, gått i bräschen lite grann. Och sen gör ju ingenting för svensk intresset när Zlatan går otroligt bra. Gjorde dubbla mål igen, har vi pratat om det?
Nej.
Nej. Och Kulusevski startar Supercupfinalen, gör en av sina kanske sämre insatser måste man ändå säga, men är ändå godkänd. Liksom.
Plocka första titeln.
Plocka första, hur värderar du den då?
Nej, men alltså det är väl lite som...
För hans del så är det bara...
Det är väl som för Pochettino. Ja. En första titel är ändå en första titel. Ja.
Många ska det bli.
Vi kan väl säga så här, Zlatan har ju räknat in sådana titlar.
Ja, ja. Och... framförallt till totalen när karriären summeras.
Precis, jag tror inte att Kulusevski kommer stoltsera med Zlatans 30-ish titlar i karriären.
Maxwell som har typ 42.
Ja, det är väl Maxwell, det är väl Dani Alves... som jag tror är de Dani Alves är väl den mest titelbeprydda spelaren. Kingsley Coman är ju på någon slags raketkurs mot att spränga det rekordet.
Och på tal om
Coman är väl typ 23-24 år och har typ 23 titlar.
24, ja, lite äldre, 25-26 skulle jag säga. Men Cristiano Ronaldo numera också bäst i världen genom tiderna. Mm. Har gjort hisnande, hur många mål då? 760.
Han
ligger i
passerade...
lä mot Pelés fejkrekord. Romario är väl där också, gjort över 1000 mål.
Exakt. Men här pratar vi officiella tävlingsmål. Och ja, när det kommer till Ronaldo så går det ju verkligen inte att liksom claima några luddiga mål som inte går att backtracka. Alla hans mål finns ju dokumenterade, registrerade i officiella sammanhang. Och igår så passerade han alltså Josef Bican som inne hade det tidigare rekordet på 759 officiella tävlingsmål. Han kan man stifta mer bekantskap i vårt Never Forget-avsnitt som vi släppte för en dryg månad sedan, om man vill det.
Mm, en kvart 20 minuter, sådär, hans historia.
Jag skrev på Twitter igår att 760 mål kommer man upp i om man gör 38 mål per säsong i 20 år.
Ja.
Och det är liksom, det är när man tänker på det så som det blir helt jävla
ja, men det är
omskakande.
Ja, exakt. Man blir alldeles svettig.
Vi pratade om det med vår superproducent Kim Wirsénare innan vi gick in i studion. Att, alltså, jag är uppvuxen i en fotbollsvärld där man alltid pratade om att ja, men det här laget behöver en anfallare som gör 20 mål per säsong. Mm. Kan man bara få in en 20-målsskytt i det här laget, då kan man ta nästa steg, eller då kan man utmana om den här ligatiteln. Då pratar man om det 20 mål. Mm. Alltså när man började närma sig 30 mål, då var det ju helt plötsligt guldsko. Det var prat om Ballon d'Or, det var prat om är det här världens bästa, eller Europas bästa, eller ligans bästa anfallare. För 30 mål på en säsong, det är helt otroligt.
Jag skulle säga att det är väldigt få spelare som har gjort över 20 mål per säsong, tre säsonger.
Exakt. Ja, ja.
I modern, ta bara modern tid, alltså från 2000 och framåt, eller ta från 90-talet och framåt. Ja. Hur många är det som har gjort tre säsonger där man har gjort över 20 mål?
Ja, det är inte många. Och visst, det är inte bara ligamål vi pratar här nu, utan det är klart att det är alla kuppspel och så vidare. Men det är fortfarande inte i närheten av 20 mål i snitt. Det är inte i närheten av 30 mål i snitt. Det är alltså 38 mål i snitt över 20 år. Och då har inte Ronaldo varit igång i 20 år, utan han har snarare snittat.
Men
jag skulle säga att Ronaldo börjar göra mål 2003.
Mm.
Det är väl då liksom breaket kommer, Sporting Lissabon. Han
utgår från en kant i början, ska jag säga.
Han kommer in i portugisiska landslaget där mot hemma EM 04. Så att säg 2003. Mm. 2002 kanske hans första mål reggas, men 2002, då är vi helt plötsligt uppe på 42-43 mål i snitt per säsong.
Tycker jag bara viktigt att påpeka, både vad det gäller Leo Messi och Cristiano Ronaldo, att ja, i Ronaldos fall så har ju den positionen ändrats lite, kanske i Messis fall också, men att de utgår som yttermittfältare så att säga, initialt i karriärerna.
Exakt.
Och Ronaldo ganska lång tid.
Ja, men Ronaldo var ju lik Zlatan. Ja,
jag vet inte vad Messi är numera, men ja.
Nej, exakt. Nej, men Ronaldo var ju inte heller någon målmaskin första 3-4-5 åren. Det var han ju verkligen inte. Det skulle jag säga att han blev i Real Madrid. I Manchester United så var han ju aldrig, även fast han mot slutet gjorde en jävla massa mål, så var ju han aldrig målgaranten som man lutade sig mot, att här får vi 30 mål på en säsong. Det var ju snarare bara en explosion av mål sista två säsongerna som var häpnadsväckande.
Men jag tror att det är viktigt så att ingen börjar sparka bakut. 38 mål är inklusive landslagsmål officiella då. Kuppmål och så vidare. Så när det du säger gör man över 20 mål på en säsong, då pratar du ligaspel egentligen.
Alltså, visst, det är väl klart, men att såhär, det 15, handlar väl 15 frasen mål, om egentligen.
Egentligen så borde frasen handla om 25 mål per säsong inklusive kuppspel och landslagsspel kanske. Ja. Jag vet inte.
Ja, absolut. Men inklusive landslagsspel, inklusive kuppspel, hade en forward 1999 eller 2003 gjort bokslut efter tävlingssäsongen och kunnat stoltsera med jag gjorde 32 mål.
Mm. Jag menar att Dario Hübner han gjorde inga landslagsmål och de åkte ut tidigt i kuppen för att spela ett dåligt lag. Dessutom spelade han ett dåligt lag som inte gjorde speciellt mycket mål. Så att hans mål är värda mer.
Absolut är de värda mer, men hade han spelat i ett topplag, hade han spelat i ett landslag, så kanske han hade gjort 6 mål till den säsongen.
Ja, så
alltså, jag vill bara understryka det. Hade en anfallare den säsongen, 98-99 eller 2002-2003, kunnat peka på jag gjorde 32 mål den här säsongen, så kan jag ta gift på att den spelaren hade haft kanske max 5 spelare framför sig i Europas stora 5 ligor av spelare som hade gjort fler än 32 mål den säsongen. Mm. Alla tävlingar inräknat. Ja. Och det här är då någonting som Ronaldo har gjort i 19 år. Mm. Det är helt jävla otroligt.
Det är det.
Jag reagerade också på, vi brukar ju skoja om låtsasrekord, men samtidigt igår så dök det upp då efter Bayern Münchens hållna nolla mot Augsburg att Manuel Neuer då tangerade Oliver Kahns rekord på antalet hållna nollor i Bundesliga.
Otroligt.
Blev jag glad över insikten att fan vad många nollor Kahn höll.
Ja.
För att visst, Bayern München var Bayern München även på 90-talet, men absolut inte på samma sätt som Bayern München har varit Bayern München i Bundesliga under Manuel Neuers tid.
Nej.
Visst är Dortmund och Leverkusen och Schalke, sa jag Schalke precis. Du fattar vad jag menar.
Ja, men Gladbach, du har dessutom ett VM-guld i Brasilien och 7-1 mot just värdnationen som på något sätt liksom stärker generationen, Manuel Neuer-generationen.
Ja, ja, absolut. Alltså, och sen så tog ju Tyskland titlar med Kahn också, EM-guldet 96.
Ja.
Fast då var Köpke, va? Visst fan var det Köpke som stod i EM 96? VM-final 2002 i alla fall och så vidare. Det var ju ett bra jävla Tyskland.
Var det EM 96 som Lothar Matthäus inte fick vara med i? Tror att det var det mästerskapet. Han var ett jävla kukhuvud helt enkelt. Alla hatade honom. Någonting var tvungen att göras med den gamla generationen och det första man gjorde var att ta bort Lothar Matthäus.
Men han var ju förstörde med stämningen.
Jag vet, han kom tillbaka.
Han bråkade sig tillbaka.
Ja.
Ja.
Tror att det var så. Vi har gjort ett avsnitt på tal om när vi vet om det också.
Ja. Jag tror nog fan att det var Köpke EM 96. Ja. Skitsamma. Det jag skulle komma till var i alla fall att det är väl klart att det har varit väldigt bra lag i toppen av Bundesliga även under Manuel Neuers. Vad har han gjort nu? 10 säsonger i Bayern München. Mm. Men skillnaden på Bayern München under de senaste 10 åren mot sig lag 7 och neråt är ju enorm jämfört med Bayern München mot Bundesliga lag 7 och neråt under Kahns tid, om du förstår vad jag menar. Alltså, och att Neuer först nu, 34 år gammal, kommer upp i Kahns antal hållna nollor.
Kahn är inte glad.
Kahn är absolut inte glad.
Det är inget trevligt sms som dimper ner och säger grattis sådär som man brukar göra när målrekord slås eller ja, den här typen av rekord slås.
Men jag kan inte komma ifrån att jag ändå reagerade på ett ändå liksom jävla imponerat sätt igår kväll när jag liksom satt och nickade med i att fan, det tog alltså tills nu för någon att komma upp i Oliver Kahns antal hållna nollor.
Mm.
Det gjorde mig glad.
Ja, det blir man glad för. Du, saker man blir glad för. Dimper ner ett sms från Helena här. 2 Toto-följare krackade på och lämnade chips. Fan vad mäktigt. Tack för chipsen då. Får man passa på att säga det. Vitt vin, en bild där.
Lite chips. Läskigt ändå. Knacka på.
Nej fan, knacka på. Har ni grejer till mig så är det bara gå förbi.
Grejer.
Ja, magiskt.
Ja, okej. Men du, tillbaks till Premier League.
Ja.
Jag flikte ju in Leicester här i mitt snack om Manchester United och titelstriden, att de nog kan vara med och fightas med City och Liverpool hela vägen. Och kanske ska man räkna in Leicester. Jag tycker att Leicester kommer från en väldigt imponerande senaste vecka här, där man slår Southampton respektive Chelsea, i och för sig på hemmaplan. Men man gör det på ett väldigt, väldigt övertygande sätt.
I och för sig, precis. Det är det övertygande sättet som är grejen.
Och man gör det utan att Jamie Vardy dunkar in 2-3 tveksamma straffar.
Man
eller
gör det
genom
att vara
tunga.
Spela som Campioni.
Det var absolut inga marginaler på rätt sida. Nej. Någon gång i de här matcherna. Utan det var ett stabilt Leicester som var tunga bakåt, snåla bakåt. De var jävligt vassa i sitt omställningsspel framåt. Och som sagt, det är inte Jamie Vardy som är tungan på vågen, utan det är Harvey Barnes, det är James Maddison, det är den otroliga Ndidi, som jag tycker visst uppmärksammas en hel del för hur underskattad han är och framförallt hur viktig han är för Leicester. Men ur ett större perspektiv så tycker jag att Ndidi får lite för lite cred.
Ja, alltså när han värvades av Leicester var det ju många som tyckte att det var konstigt. Alla trodde att han skulle gå till en, så att säga, större klubb.
Ja.
Han var ju så jävla hyllad och folk trodde att han skulle landa i en av de största klubbarna och göra kaos där. Nu har han fått göra det i Leicester, så att det är ett nyförvärv som, det är en sportslig ledning som gör någonting otroligt bra här.
Ja, verkligen.
Och det är då kanske inte bara en one hit wonder. Det är definitivt inte, för att de är i toppen och de har varit under en lång tid. Det finns bara en person här nu som sitter och är livrädd.
Mm-hmm.
Det är Claudio Ranieri.
Ja.
Han har ju gjort det omöjliga.
Fast är inte Ranieri...
Mer att han har krattat, att det bara blir ytterligare körsbär på den tårta som är liksom Claudio Ranieris lagbygge och taktik och Premier League-titel i slutändan. Om de vinner igen, för då kan han säga, jo, men det var jag som började det här. Det var jag som visade att det faktiskt gick.
Absolut så tror jag att någon eller några procent ska tillskrivas Ranieri.
Men mest är hans grej.
Nej, men jag tänker, om man jämför med Oliver Kahn och hållna nolla rekordet som Neuer nu tangerade eller tog. Alltså Kahn känner ju noll procent liksom glädje eller tycker att det är kul att hans rekord är slaget. Men Ranieri kan ändå tänka mig, genuint tycker det är roligt om Leicester gör det igen.
Mm.
För det jag tror, även fast man kan peka på ett väldigt renoverat lag, även fast Vardy är kvar, Albrighton är kvar, Schmeichel är kvar och så vidare. Det finns en del bärande spelare
så
i det här Leicester.
Så skickligt av sportsliga ledningen.
Som fanns med även 15-16. Men det jag tror att Ranieris gärning gjorde, det var ju att ta Leicester över en tröskel. Att vi kan faktiskt vinna. Det ska man ju inte underskatta.
Nej.
Alltså, har du en gång vunnit, då tror jag att man för alltid, eller i alla fall för 5, 6, kanske 10 säsonger framöver föder och sen när en känsla av att vi kan ju, det går ju faktiskt. Kolla på Napoli.
Mm.
Nu är inte Napoli samma fula ankunglag som Leicester, och att Napoli tillhör Serie A-toppen är ju inte alls lika häpnadsväckande.
Finns en historia,
allt det där. Leicester gjorde det 15-16, men jag är helt övertygad om att hade Napoli vunnit Serie A för 7 år sedan, så är jag helt övertygad om att de inte hade sumpat det med Sarri där för 2-3 år sedan. För då hade det funnits så pass liksom
närvarande upp en vinnarmentalitet i klubben.
I det laget, att även fast vissa spelare, ganska många spelare, hade bytts ut, så hade det varit liksom en känsla av att ja, men vi vann för några säsonger sedan, vi kan göra det igen, det går. Då gjorde vi det här och då var det här, alltså nu måste vi fokusera på det här, tänka på det här, vi får inte slarva bort det här. Jag är helt övertygad om att Schmeichel och Vardy och Albrighton och en del spelare till som var med då, de pratar nu i Leicesters omklädningsrum, på den träningsanläggningen, på de matchgenomgångarna, på ett sätt som att det går faktiskt. Mm. Vi ska inte titta på den här tabellen och flina och tänka, oj vad sjukt att vi är med i toppen av Premier League efter halva ligan spelad. Utan vi har faktiskt här att göra och vi kan gå hela vägen.
Nej, men det du pratar om är det svåraste inom sportcheferiet. Alltså det är det svåraste för en ledning, det är det svåraste för en sportchef. Att faktiskt behålla de här provinslagen utan historia i en topp. Nu ska jag inte säga att Atletico Madrid inte har en historia. Men när de vann sin ligatitel på Camp Nou så byggde ju de någonting också som fortsätter och som gör att de kan vinna La Liga även i år och kanske till och med vinna La Liga med lite luft neråt. Det finns andra lite mindre projekt som Leicester definitivt är, men ta Atalanta till exempel, att fortsätta behålla Atalanta i den absoluta toppen med ett sportsligt projekt, med en tydlig liksom framtidssyn, med ett arbetssätt som man vet och man har liksom slagit fast vid funkar, men det är ett hantverk. Det är det någonstans jag skulle vilja komma med, att det går inte att kopiera, för det är enkelt att säga att man vill spela som Atalanta, man vill ha en organisation som Atalanta för att kunna upprepa det de har gjort, kanske i andra ligor och i andra länder. Men hantverket är ju det viktiga i slutändan. Hur förhandlar du? Hur tänker du kring olika spelare? När du släpper den, ta Papu Gomes nu som är på väg bort, ja, men hur ersätter du den? Ta Mahrez. Hur ersätter du Riyad Mahrez? På vilket sätt arbetar vi? Ja, men vi lyckas få in NDD också. Hur har Atletico Madrid...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja, men lyckas givetvis med större förutsättningar, mer förutsättningar, bättre förutsättningar än vad Leicester och Atalanta har haft, men fortfarande sämre förutsättningar, mycket sämre förutsättningar än Barcelona och Real Madrid, men ändå lyckats behålla tätkänning hela tiden. Men det är det svåraste, men jag vill liksom hylla hantverket hos ledning, men framförallt sportchef. Absolut. I Leicester och de andra klubbarna.
Och du nämner väl ett superexempel i...
Dortmund skulle man kunna nämna också som ett jättebra exempel. Som, jo men fan, hej! De är miljarder i skulder. Jag kommer inte ihåg hur mycket de hade.
De vinner Champions League 97.
Jag vet, och det finns en historia, men det var fortfarande en död klubb med hur mycket skulder som helst. Där är exemplet Dortmund är mer likt Atletico Madrid. Mm. Som också var så här, vänta, det där berget av skulder, hur i helvete ska vi få ner det? Hur i helvete ska vi bestiga det? Hur ska vi bli vinnare i slutändan? Jo, man hittade Diego Simeone och sen så ja, men sportslig ledning som lyckades sälja, och man har ju fortfarande kvar skulder, och det tror jag Dortmund har också. Det är väl till Bayern München bland annat, va? Som alltså, hjälpte dem för att de ville ha kvar.
Atletico Madrids skuldberg är ju fortsatt ganska högt.
Absolut, men de är politiskt starka. De har jobbat bra där också. Ja. Fan, du är klubbar i Italien, Lazio och Roma som hade hur mycket skulder som helst som borde ha raderats från fotbollskartan, precis som många andra raderades, men man lyckades politiskt att vara starkare. Det är också en skicklighet.
Ja, men jag tycker att du nämner en klubb som är jävligt adekvat i det här sammanhanget, nämligen Atalanta. Ett lag som inte alls har någon vinnarkultur eller historia av att bärga titlar. Och de har ju nu i 2-3 säsonger gjort det fantastiskt. Man har spelat en fotboll framförallt som har varit otroligt underhållande, charmig och vägvinnande i form av att slå sig fram som ett lag att följa. Som man vill gå till. Man visar att här kan spelare utvecklas och bli absolut topp på europeisk nivå.
Till och med slutdestination för vissa spelare.
Absolut, men jag tror samtidigt att Atalanta behöver också omvandla det man gör just nu till en titel inom men inte allt för snar framtid, för att man om 6 år ska kunna fortsätta vara med i titeln. För om det här inte slutar med en titel någon gång, så kommer det också aldrig ske en förändring i det mentala, i attityden, i mentaliteten, i DNA till klubben, att så här, vi är också en vinnande klubb. Mm. Vi vinner faktiskt någonting. Mm. Det är inte hedersamma förluster och andra platser och tredjeplatser och finalförluster som i slutändan hjälper en att vinna titlar, utan att vinna titlar hjälper en att vinna titlar. Ta Norrköping som ett svenskt exempel, som, vad var det, de vann senast 89 innan guldet 2015.
Ja, det var så länge.
Och därefter så var det väldigt mycket upp och ner och en ökenvandring i Superettan, och Norrköping var ju förvisso en väldigt klassisk klubb med
hatar
tunga...
Hatar ju inte att prata om de titlarna, Peking-supportarna.
Nej, men så är det. Och det är väl fair, för att jag menar, Norrköping är ju en av de mest
historia,
liksom, meritbeprydda klubbarna vi har. Men i den organisationen, i det laget, i liksom väggarna som man alltid brukar prata om, att det är där saker och ting sitter, fanns det ju ingenting av vare sig storklubbsmentalitet eller vinnarmentalitet 2014. Nej. För då hade det gått 25 år sedan sist man tog ett SM-guld. Men den där titeln 2015 tycker jag fan i mig fortfarande avspeglar sig i Norrköpings sätt att föra sig, röra sig, tro på att vi är ett lag som vinner titlar. I Norrköping så slåss vi om guld. I Norrköping slåss vi om kupptitlar. I Norrköping spelar vi Europaspel. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med att man bröt en barriär 2015 och blev i och med det guldet en annan typ av klubb. Helt övertygad om att det spelar roll. Och det tycker jag verkligen syns i det här Leicester. För det är ju en klubb som, även fast man har en otrolig organisation vad gäller scouting, analys och spelarrekrytering, en otrolig känsla för liksom sportcheferiet i när det är läge att sälja, när det är läge att behålla, när det är läge att säga nej. Alltså det de gör är helt otroligt. Oavsett de ingredienserna så ska ju inte Leicester kunna utmana Liverpool, Manchester City, Manchester United, i viss mån också, herregud, Chelsea, men även Tottenham och Arsenal. Så det de gör är ju extremt jävla imponerande, men jag tror också väldigt mycket förändrades i och med den där ligatiteln 15-16.
Ja, men jag tror att det är otroligt viktigt att man lyckas på bred front med allting. Det räcker inte med att hitta en ersättare till Mahrez, utan du måste också hitta de mest intressanta unga spelarna. Och där har man ju också exempel i Leicester. Jag vet, oraklet hyllar ju han James Justin. Ja, alltså Justin
är så, han är så bra. Så
nej, men så här, han fiskar löjligt. Man upp från Luton då. Säkert, det finns säkert någon som vet mer om honom än vad jag vet, men de fiskar ändå upp honom i Luton. Och nu spelar han ja, men kanske hela Premier Leagues bästa vänsterback.
Ja, jag menar, kolla på den backlinjen. Kolla på nettot som syns på nedersta raden. Senaste 1,5 åren så har alltså Leicester släppt Harry Maguire. Man har släppt Ben Chilwell. Och man har haft Pereira långtidsskadad med ett korsband. Mm. Och in har James Justin, Fofana. Alltså, det är så här, vilka då? Man har hämtat Soyuncu från Turkiet.
Man har ju hämtat från Atalanta faktiskt i Castagne.
Exakt. Mm. Ja, men alltså, det är ingen som saknar Maguire i Leicester.
Nej.
Det är ingen som saknar Ben Chilwell. Nej. Och man klarade sig väldigt bra utan Ricardo Pereira som nu är tillbaks. Men jag tror att han kommer få svårt att slå sig in i den där backlinjen igen.
Ja, och så har haft tålamod med spelare. För det är väl inte så att Barnes har haft sina bästa år eller bästa matcher hela tiden de senaste åren. Även om han hyllade som en enorm talang när han kom upp. Han är fortfarande ung, han är 97. Men han går ju jättebra.
Ja, ja.
Man har haft tålamod med sina spelare. Låtit dem växa i en ganska trygg miljö.
Och sen så tror jag att man har haft väldigt konkreta, tunga bud på James Maddison. Men om man jämför den situationen med Maguire-situationen så tror jag att man också har visat en jävla fingertoppkänsla för vilken spelare kan vi faktiskt släppa för de här pengarna och ersätta utan att det kostar för mycket. Men jag tror man tittar på James Maddison och känner, nej, vi kan inte släppa James Maddison i det här läget. Vi har plockat in pengar på de här spelarförsäljningarna så att det är inte pengarna vi är i skriande behov av, utan vi har faktiskt råd att säga nej till bud på James Maddison för att vi kan inte ersätta honom just nu med de poäng, med de prestationer, med den tyngd som han erbjuder i det här laget.
Fan, vad bra.
Och därför är det inte lönt att släppa honom nu. Så att jag tycker Leicester förtjänar en jävla cred. Det är en extremt välskött klubb och jag tror verkligen att man kanske inte har i toppen att göra liksom kontinuerligt varje
vilka
säsong.
Vilka har å andra sidan det? Det är typ Liverpool och
ett fåtal klubbar, absolut.
Liverpool och City de senaste åren. Manchester United kommer säkerligen vara en av de klubbarna.
Ja, jag skulle avsluta min mening med att man har nog inte i toppen att göra kontinuerligt här nu kommande 10 säsonger. De kraven kan man inte ha på en klubb som inte har den omsättningen, den spelarbudgeten som de riktigt stora drakarna har. Men Leicester har ju visat att liksom, ligatiteln 15-16 var ingen, alltså, det var ingen slump, det var inte stolpe in, det var liksom, man var bäst och man var bäst på ett sätt som inte bara utmanade utan också knäckte liksom, de mer traditionellt tänkande storklubbarna, att vilka är de bästa spelarna synligt i världen.
Med personer som kan hantverket så kan det komma jävligt långt.
Ja, men jag rekommenderar alla att lyssna på When We Were Kings-avsnittet om Leicester. Just i hur man får fram liksom, Mahrez, Jamie Vardy, men kanske framförallt N'Golo Kanté. För de använder sig redan då väldigt mycket av analysverktyg som är nog betydligt mer vanligt i spelarrekryteringsfasen idag. Egentligen hos alla klubbar. Men redan då så var det så här, hur vi än vrider och vänder på alla våra analysverktyg från Frankrike så är det en mittfältare som sticker ut i typ alla aspekter. Och det är N'Golo Kanté. Vem? Vi vet inte. Men den här jäveln är, det är liksom, han är outstanding. Mm. Och så hittar man honom för vad det nu var. 6 miljoner pund eller 4 miljoner pund eller vad det nu var de köpte. En spottstyver, och med honom så fick de, ja, men den kanske viktigaste pusselbrickan av dem alla.
Och pengar sen för att man visste att man kunde ersätta honom. Man
och så gör
honom
samma
nu
sak med
Ndidi. Ja,
alltså det är helt otroligt. Mm. Så att, jag utesluter inte att Leicester faktiskt är med och går för det.
Nej, de är ju med nu.
Och för att knyta ihop säcken i där vi började, så tror jag också att Manchester United och Leicester, till skillnad från Manchester City och Liverpool, och då alltså Real Madrid och Atletico Madrid, inte missgynnas av att spela Europa League när de andra spelar Champions League. Att Atletico Madrid inte har, ja, vad är det, de var i 32 delsfinal. Mm. Alltså har liksom fem, det är väl dubbelmöten dessutom i Copa del Rey från kvartsfinalen. Att ha det att tänka på när man nu under den här våren ska bärga ligatiteln. Jag tror att det kommer, alltså så här, det är perfekt för Leicester att ha Europa League som man då kan lufta. Mm. Då spelar man Iheanacho, Cengiz Ynder och Fuchs. Mm. Det är liksom, det är inga dåliga spelare.
Rutinerade spelare.
Men man kan lufta laget tillräckligt mycket för att ha bästa laget på banan i princip i varenda Premier League-match. Och det tror jag kommer bära långt. För att så som Leicester ser ut nu, det är riktigt bra. Alltså. Mm. Dessutom, vi högaktar ju din läromästare, Fantomen.
Ja.
Han tog ju upp i Fotbollssöndag Europa för några veckor sedan att Kasper Schmeichel kanske är den mest underskattade målvakten i de stora fem ligorna i Europa. Att han aldrig nämns som en av de bästa i världen eller ens en av de bästa i Europa. Det är fan inte ofta man hör någon ens prata om Schmeichel som en av de bästa i Premier League. Men det menar ju Ola är helt uppåt väggarna, för att Schmeichel har,
alltså han spindel ser bra ut.
Han har såna jävla stats, såna jävla siffror att det går ju sällan att argumentera emot just den delen av Ola och väldigt många andra analytikers del av sitt arbete. Att när det ser ut på det här sättet, ja, vad fan kan du säga? Mm. Det är alltså att Larsonör tidigare i Nantes liksom ger utslag, ja, men det är klart att det hänger ihop med att det är en målvakt i ett bottenlag som får en jävla massa skott på sig och på så sätt kan driva upp sina stats och sina siffror. Men Schmeichel, alltså så här, Leicester, skiljer sig de jättemycket från Manchester United?
Men det
skiljer sig
de kanske
jättemycket från Tottenham i sitt sätt att spela matcher?
Det kanske är den största bedriften då, att faktiskt ha gjort Leicester till en slutdestination för den typen av spelare som Kasper Schmeichel, som inte vill lämna, som inte måste lämna, för att dels då kunna summera karriären och ha varit i en stor klubb och så vidare, utan att man faktiskt är stolt och känner att det är här jag ska vara.
Du pratade om Junior Messiah som tagit långa vägen via budbärarbilen till Serie A i Crotonia. Mm. Alltså, Kasper Schmeichel, hans senaste klubbadress innan Leicester, det var Notts County i League 2. Mm. Därifrån har han tagit sig och ställt sig mellan stolparna i ett Leicester som har gått hela vägen liksom, upp till ligatitlar, Champions League-spel.
Legendens son, jo, men han kommer inte bli så bra.
Och att nu sitter vi och pratar om att Kasper Schmeichel faktiskt förtjänar att omnämnas som inte bara en av Premier Leagues bästa målvakter, utan kanske faktiskt en av Europas just nu bästa målvakter och har så varit de senaste två åren. Mm. Ja, har du något mer på hjärtat som du vill göra dig av med?
Nej, jag är lite sugen på en Pepsi om jag ska vara helt ärlig.
Jassa.
Ja, idag också. Iskall Pepsi Max skulle jag vilja ha. Jag känner sådär efter ett totalavsnitt, och det tror jag många lyssnare också känner, att ibland så blir man lite torr i strupen. Då är det bästa som finns en iskall Pepsi Max rätt från kylen bara.
Tur då att vi nu ska gå och käka lunch med Kimpa.
Härligt.
Då kan du ju ta din Pepsi Max och skölja ner käken.
Tillsammans med ramen. Mm. Oh, umami ihop med Pepsi Max. Ja, men helt ärligt, om det är en entrecote eller en riktig kött i ramen, Pepsi Max gör jobbet, och som Pepsi Max gör jobbet.
Hörrni, det stundar ju givetvis också en fullmatad fotbollshelg på Simor. Det drar igång från Serie A och La Liga redan imorgon fredag, och sen så spelas det matcher hela helgen lång. På söndag så öppnar vi Fotbollssöndag Europastudion 20.00. Vi har fokus på matchen mellan Atletico Madrid och Valencia. Va? Vilken pärla, va?
Det är en riktig pärla.
Dessutom är Hasse Backe äntligen tillbaka i studion.
Kul med Backe!
Verkligen. Dessutom så är det Roma Spezia Det är lördag 15.00 för er som vill återuppleva den historien.
Se hur många byten det blir. Ja.
Men inte... du, vilken jävla match. Lördag 18.00, Milan-Atalanta.
Mm. Ja. Det är mysigt.
Ja, men är inte det lite liksom...
Okay, det, en vi pratade, modern, vi pratade det är lite om, Leicester va?
Absolut.
Samma sak. Liverpool-Leicester, ja fan det är kul. Ja, men samma sak här då, Milan-Atalanta med kryddan Zlatan Ibrahimovic.
Exakt, och vi pratade om Milan i måndags om att ja, men nu har de chansen att gå 10 poäng ner till Juventus. Kanske rent av haka av dem. Oavsett vad man tror om det, jag har lärt mig att man aldrig kan räkna ut Juventus förrän det är matematiskt klart. Men... alltså kan Milan slå Atalanta i det här läget, då visar man ju inte bara att man har pannbenet och styrkan att trots skador, avstängningar och covid-sjukdomar klara av att ta 3 poäng, utan då slår man ju även ett av landets bästa lag.
Ja, men så är det ju. Så är det. Jättebra match.
18.00, Zlatans Milan mot Atalanta på lördag. Ni ser givetvis all fotboll från Serie A och La Liga på C More's kanaler. Med det sagt så återstår det väl bara för oss att påminna er återigen om att vi genom våra sociala mediekanaler tillsammans med Betsson plockar ut en toto-trippel till helgen.
Ja, vi ska göra jobbet.
Det finns mycket att hålla koll på. Det har varit lite motigt här mot slutet.
Svåra omgångar och sådär.
Övern i Real Betis mot Celta Vigo satt ju dock som berget.
Ja, Gianpaolo har fått sparken nu, Nicola tillbaka. Så vi förväntar oss en Toro-effekt här. Men det finns mycket att hålla koll på.
Den här tuttotrippen kommer ut under fredagen på Twitter, så att håll ögon och öron öppna där. Fan vad roligt det är att ni lyssnar. Superkul, och tack till alla er också som mejlar och hör av sig med fina små ögonblicksbilder från era liv.
Magiskt.
Ha en trevlig helg, så hörs vi på måndag igen.
Ciao.
Ciao.
Scripts to all the six to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still